Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför ska jag inte kunna umgås med dig för det? Det är så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet, balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu bytt parasol. Jag bytte till goa den här veckan. Det är alltid bra att två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså såna plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matt. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite? Det är bra för mig, jag som är så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen också.
Det kommer också bli så mysigt. Ja, jag vet. En annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan. Ja.
Det blir mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lysa. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen. Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser.
Hej och välkomna till Succépodden, inte din morsa.
Man måste få skryta lite. Jag träffade en så rolig gubbe igår när jag var ut och hämtade vatten i en sjö. Alltså det var sån himla obehaglig grej. Han ställde sin bil precis där jag stod med min fyrhjuling. Och så sprang han upp och ner för en backe. Och så var han liksom lastgammal. Och jag bara så här, vad fan gör den här människan? Han bara springer, går ner. Och jag bara vågade inte åka förbi där med fyrhjulingen. Men till slut var jag ju tvungen. För jag kunde inte bara liksom gömma mig i skogen halva dagen. Och då kom jag ut där. Och då kom han precis ner. Genomsvettig. Han bara, hej, jag står inte i vägen va? Nej. Men vad gör du för något liksom? Nej, men jag intervalltränar. Du vet, jag är ju senior sprinter. Och inte för att skryta, va, men du vet att jag springer 100 meter på, vad fan var det, 13.06. Och vet du
vad jag sprang? Gammal?
Alltså 69 år. Nej. Vet du vad jag sprang när jag var 18 år? På 13.01. Så jag har ju försämrats då 500 del.
Okej.
Okay. En sån galen gubbe. Men han var ju då, han skröt ju vitt och brett om sina prestationer då som senior, liksom friidrottare. Han ägnade hela sitt liv åt det här. Att backträna, intervallträna, springa i olika backar med olika typer av lutning. Och han, det var 10 minuters av skryt. Och då kände jag bara så här, wow, vad uppfriskande och vad amerikanskt och vad osvenskt att en så här 69 år gammal senig gubbe så här, kastar sig över den och bara skryter om sina prestationer. Det var uppfriskande faktiskt.
Ja, men alltså man är ju bara så ovan vid i det här landet. Det finns ju liksom, vi har ingen tradition av skryt, snarare tvärtom. Och jag, om vi nu ska återkoppla då till Paolo Gate, så är väl det en del av hans liksom fall, att det blev så himla, himla, himla långt och hårt och djupt. Att han har inte varit en vanlig svensk, utan han har velat ha livet extravaganza och liksom, ja men vad ska man säga, anklagat andra som inte vill leva la vida loca och äta gott och träna och göra sitt bästa liksom. Så att det är klart att fallet blir hårdare när man kritiserar andra. Om man ligger lågt så är det svårt att nå en på något sätt. Det är väl därför många också offentliga människor som vill ha cred, eller man ska säga, inte sticker ut hakan liksom. Kan nämna typ 1000 personer.
Man ska inte vara skrytsam, man ska vara liksom ödmjuk och man ska inte ta för sig, man ska inte ta plats. Gör man det så blir man genast liksom hårt ansatt för så här, det pekande fingret som pekar dubbelmoral så fort man snubblar på ett bananskal. Vilket ju är, alltså det spelar ingen roll vad man gör då som visar svaghet, för att går man och tuppar upp sig och visar kaxighet och liksom någon typ av så här styrkerustning på sig, då blir ju folk som tokiga så fort man råkar snubbla och lägga sig på rygg liksom. Då anfaller ju
hon. Ja, men jag måste faktiskt ta upp ett undantag som bekräftar den här regeln, och det är Patrik Sjöberg.
Ja, verkligen.
Jag har tänkt på honom lite senaste tiden, att han har ju verkligen varit en grabbagrabb och självmedicinerat, samtidigt som han har varit liksom en av våra största liksom sportprofiler och ikoner i svensk modern historia liksom. Du kommer ihåg att han gick och typ rökte innan han skulle hoppa och så här. Han var liksom den gamla tiden. Ja, men så här iskall. Och sen så fick ju det någon sorts förklaring när han berättade att hans då styrpappa och tränare hade förgripit sig på honom när han var liten. Och efter det så har han jobbat stenhårt för barn och ungdomar som har råkat ut för i samma situation. Och han lyckas på något sätt liksom kalibrera det här, att han både är en machosnubbe som uttalar sig och tycker till och är ganska påläst tycker jag. Men också så har han liksom, han är så här, verkligen bokstavligen dragit ner brallorna på sig själv och berättat om det här allra, allra värsta. För det måste man ändå säga att pedofili är. Är inte det liksom det allra, 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 allra värsta?
Jo, och på ett så här sjukt sätt, det jag kommer säga nu kommer säkert vara väldigt kontroversiellt, men har man blivit utsatt för ett sånt, den typen av övergrepp i barndomen, då har man liksom nästan grönt kort att bete sig hur fasen som helst resten av livet. Det är lite grann som Jocky Boy också. Nu har inte han blivit utsatt för sexuella övergrepp, men han har blivit utsatt för våld, både fysiskt och psykiskt våld under hela sin uppväxt av sin biologiska mamma, och även han har hamnat i olika typer av familjehem. Och det gör ju att liksom, han har ju typ kunnat göra så mycket galna grejer under sin karriär. Och framförallt så är det så här, han får skryta med Porschar, han får liksom, han är bara så här, fuck you, jag har varit med om det här och jag tänker göra vad fan jag vill av mitt liv. Jag har rätt att må bra, jag har rätt att vara lycklig, jag har rätt att bo i ett slott, jag har rätt att ha en Porsche typ. Alltså lite den grejen. Och lite grann så är det ju med Patrik Sjöberg också. Att man ser på hans uttryck, ställningstaganden och hela hans livsgärning med så här förmildrande omständigheter. Nu har ju inte han, alltså han har ju inte gjort något brottsligt, så jag vet inte hur vi skulle ställa oss till om han hade gjort en liknande Paolo. Hade han liksom begått ett övergrepp, då kanske vi hade, vad tror du?
Men jag vet inte, men jag tänker att det finns liksom vissa män som så här klarar av det. Din Micke är också en av dem som så här blir älskad lite vad han än gör. Och det är ju manligt geniet förunnat liksom.
Men det är också som flera andra liksom skribenter redan har pinpointat. Jag tänker framförallt på DN, vad fan heter hon? Ja, hon skrev i alla fall en lång krönika att just också reaktionerna på Paolo Gate handlar också om att vi faktiskt har fått en förändrad syn på sexköp. För 5 år sedan så hade inte Paolo blivit dömd på det här sättet. Men nu är tiden här för oss. Nu har vi börjat, nu har den här lagen gjort att de väldigt många, det har liksom landat i många att det här inte är rätt. Det här är inte okej. Okay. Mm. Medan förut har det varit liksom så här, ja, det har varit skamligt, det har varit lite fult, det har varit liksom skuggsidan av samhället, men man har inte gått in och moraliserat så jävla mycket kring det, för att whatever, det är väl folks var och ens ensak typ. Men nu går ju folk bananas, och det är av det skälet också tror jag. Så det är flera bidragande orsaker till att Paolo Gate har blivit så enormt stort tror jag.
Men jag tycker det är lite spännande, för om man tar liksom svensken så att säga, så har vi ändå varit ett mellanmjölksfolk med vissa undantag. Men när det händer såna här revolutionerande grejer, jag tänker på MeToo, så var ju vi nästan det landet som hakade på allra först och var liksom allra mest, vad ska man säga, icke-kritiska. Vi liksom hakade på det här. Jag tycker ofta det är ganska mycket så. Jag tycker det är ganska motstridigt i vilka vi är. Men kan det vara en förklaring till, som till exempel nu med Paolo Roberto, att vi har blivit vi vår läst så himla länge, jante och så vidare och så vidare. Så när såna här grejer händer, då blir det lite som att vi går man ur huset. Vi får liksom, vi får energi att så här, tycka till och fördöma. Har vi ett uppdämt behov av att liksom visa ilska, ha åsikt, gå ut på barrikaderna? Men det har ju fan inte hänt mycket i Sverige sedan liksom grupp 8 på 70-talet. Vi har ju varit ganska liksom, men, vad ska man säga, svennebananas här i Sverige. Vi har liksom inte haft någon egen linje, om man säger så. Kan det här ha en förklaring till att vi hakar på såna här, vad ska man säga, fördömar trender så jävla ivrigt?
Jag tror att det finns 2 bidragande orsaker till det utöver de vi har tagit upp. Dels så är vi ju ett av världens mest sekulariserade länder. Och det var någon som skrev också att det Paolo gjorde i TV4s morgonsoffa eller hos Jenny Strömstedt, det var den katolska bikten. Att liksom så här, jag har gjort det här, jag står för det, jag ångrar det, jag är ledsen över det. Och så liksom, han bara upprepar det gång på gång och så biktar han sig.
Och nu ska ni förlåta mig.
Ja, men i liksom den kristna teologin så ingår ju förlåtelsen som det största sakramentet, kan man säga. Alltså att vi människor, vi gör fel, vi är inte Gud, utan vi felar hela tiden. Och det enda sättet att liksom uppnå frälsning är att bekänna sina synder och att göra någonting åt dem. Liksom. Så att jag tror att det kan vara verkligen en bidragande orsak, att vi är så sekulära, vi har glömt bort de kristna sakramenten, vi skiter i det här med förlåtelse, vi skiter i att människor är människor och gör fel ibland, och den här försonande, jag tror, är nästan övertygad om, skulle vi börja diskutera dödsstraff nu, så skulle liksom jävligt stora delar av befolkningen tycka att det var relevant och bra, speciellt mot de här pedofilerna, de ska få dö. Jag tycker vi ska ha dödsstraff för pedofiler. Det är så här, Elin Eksvärd har ju gått ut på sin Instagram och typ krävt det. Alltså det är så här modiska uttalanden. Jag skulle vilja hugga ner dem och död åt alla pedos och såna där saker. Och folk bara så här, ja, död åt dem. Och så här, tänker inte på att så här, men vad fan, om jag nu, alltså om någon våldtar ett barn, har jag rätt att döda den personen? Det är som att filosofiska frågor, existentiella frågor och andliga frågor har noll värde i Sverige överhuvudtaget. Vi ser aldrig den typen av röster i debatten längre. Så fort vi tar på så här DN debatt eller Aftonbladet debatt eller SVT, då ska det bara tas in naturvetare, olika typer av läkare som ska uttala sig om olika saker. Präster, människor med så här, koll på existentiella frågor, på moral, de är inte ens inbjudna i samtalet Nej. Längre. Och det är den stora skillnaden om du jämför med till exempel Frankrike. I fransk TV, de har ju debatter i stort sett. De har ju liksom, ja men typ SVTs debatt, det heter ju inte det längre, men det formatet, det har de i varje kväll i Frankrike. Och så är det liksom filosofer blandat med läkare eller naturvetare blandat med olika typer av religiösa ledare. Det är liksom, de har precis lika stort värde. Men i Sverige är det inte så. Vi har bara bestämt oss för att typ naturvetenskapen ska råda här. Och allting ska vara beforskat och belagt med siffror och statistik. Och ja, det tror jag är en stor anledning till också att alla är extremt konformistiska, nämligen tycker samma sak, eller endast det finns två sidor nu, antingen Alexander Bard eller ja, liksom gemene man då som hatar Paolo nu liksom. Ja, han har väl skaffat sin advokat som står på hans sida också, men i övrigt så är liksom samhället så här, det finns bara, och så var det ju väldigt mycket under MeToo också, det fanns bara ett enda sätt att ta sig an MeToo. Och tyckte man någonting annat, då skulle man så här rullas i fjädrar, doppas i kära, och då var man så här hatad. Och det fanns liksom ingen, folk var ju rädda för att tycka fel, att försvaga sina varumärken genom att inte då gå med i ledet. Och det tycker jag är en obehaglig sida hos oss svenskar. Och jag ska berätta en obehaglig men sann grej. Jag var på, när jag jobbade på Amnesty i mina ungdomsdagar, så jag gjorde ju min praktik där på Amnesty Press, och då gick jag ju på så här olika typer av föreläsningar på UD, alltså det var dagarna ända olika typer av utbildningar och föreläsningar i allt möjligt, och då gick jag på en föreläsning eller en diskussion på Forum för levande historia där de gick igenom folkmordet i Rwanda och diskuterade det med både en psykoanalytiker som heter Thomas Böhm. Han har tyvärr gått bort nu, men han hade ofta intressanta inlägg i debatten om allt möjligt. Apropå att bjuda in andra sidor av liksom, ja, humaniora, forskare i humaniora till exempel. Han var väl professor tror jag i liksom psykologi. Och även sen var en historiker som var med, jag kommer inte ihåg vem det var, men det var någon sådär framträdande historiker. Och då gick man igenom så här, hur kunde det här ske i just Rwanda, i detta lilla land? Och framförallt, i vilka andra länder skulle det kunna ske så att man kan förebygga? Och vet du vilka länder det skulle kunna ske?
Jag bara, Sverige.
Ja, Sverige och Tyskland. De hade identifierat via, med sin forskning och också gått igenom alla olika typer av statsskick och alltså styrande politiker och så här politiska färger och hur skolsystemet framförallt har varit byggt och även liksom att man har ett utbyggt system för sändning av radio, och det har ju vi i Sverige, alltså P1 är ju gud liksom.
Det
som sägs i P1 är Guds ord och det är lag och det följer vi, och precis så hade ju britterna lyckats skapa Rwanda. Alla människor i Rwanda hade tillgång till radio. Och när då, jag kommer inte ihåg vad liksom den alltså regering som tog över som anförde folkmordet. Men det var ju så de kommunicerade ut till befolkningen. Hur de skulle gå ut och mörda sina grannar via radio. Och också att man dels inte säger, ifrågasätter. Och dels att det finns bara ett sätt att tycka. Och det är det här. Ja. Och det är så här sammanströmningar som har funnits historiskt sett i Sverige och i Tyskland. Och i Sverige har det ju gått bra, för vi har ju ofta haft den som tycker liksom bra grejer för varandra. Men det skulle kunna ske där. Och det ska man tänka på, och det är det som gör mig också, jag mår fysiskt illa av Paolo Gate. Att liksom folk bara så här skiter i hur gal, alltså det är bara så här, den här korpstilen, att man aldrig tänker så här, den som är fri från skuld, kasta första stenen. Så här, stopp och tänk innan du går ut på din Facebook och bara skriver för att du vill vara en av dem som är goda. håll käften istället liksom, ett tag innan du kan säga någonting genomtänkt och klokt och någonting som gör att vi liksom får en vidgad blick på världen, tänker jag. Och detsamma gäller ju i under MeToo. Jag mådde dåligt då också. Jag tänkte så här, tur att mamma inte lever nu, för att hon hade typ blivit krossad, för att hon faktiskt var en modig människa som ofta vågade så här, ta avstånd från populistiska åsikter eller från, ja, gemene man, alltså det som är så här, jag sätter upp fingret och bara, just nu ska man ju tycka det här, eller tycka att det här är snyggt. Nu ska alla lägga ut bilder som ser ut som Rembrandt, Amish, Sofia Wood, Isabel Billgren liksom. Då blev hon tvärtom och bara ville typ ha så här 70-tals inredning. Alltså hon hatade det där konformistiska, folkliga, lite så här övre medelklassiga.
Kärring mot strömmen.
Ja, då ville hon vara kärringen mot strömmen och skulle ha så här Pippi Långström-kläder på sig då. Bara så här, och hon ville inte simma med strömmen. Det vill jag hedra henne för. Så under MeToo, då lovar jag dig att hon hade blivit så här extremt åt andra hållet eller någonting.
Men jag tänker på, om vi ändå är inne på dubbelmoral, vilket kanske är så här, det är inte bara svenskens bästa gren. Det är väl egentligen nästan hela världens befolknings bästa gren. Jag tänker på skillnaden på katolicismen och kristendomen är just det där att påven står ju mellan människan och Gud liksom, i katolicismen, och inom kristendomen så är vi själva närmast Gud.
Och, du menar inom Luthers, alltså Luthers,
ja, lära, precis, ja. Precis.
Mm.
Och jag vet inte vad som är bäst liksom, men jag tror att det är kanske därför som att det är en förklaring till att det har varit liksom mer accepterat i länder som Frankrike, där det är så här kreti och pleti, att det är så här, man, ja men det, ja men kommer få typ att man har en älskarinna eller älskare. Jag tycker inte att det är något rätt, men hej Frasse, men jag tänker just att det finns ju som klart förklaringar till allt, och det som du säger, om vi ska nu ta upp den rasistiska liksom delen av det här, så är det klart att om det hade varit till exempel Patrik Sjöberg eller inte vet jag, kanske, ja men ta någon fotbollssnubbe, behöver inte nämna några namn överhuvudtaget, som hade gjort
en fotbollssnubbe som hade köpt sex. Det hade inte folk brytt sig ett skit om, det kan jag lova dig. Herregud, vi har ju, vad heter han, Magnus Hedman köpte ju sex.
Ja, det var, men
det blev ju liksom, men det var ju så här kombination, hans karriär var över, men hade någon så här toppspelare i typ Hammarbys A-lag eller i AIK, en toppspelare i AIK hade köpt sex, det är, ingen hade gjort en grej av det. Det är så här, fan, det är sport. Jag tror faktiskt inte det.
Ja, om vi ska vara helt ärliga, liksom Jennifer Wegerup skrev ju en krönika i Expressen. Hon har ju jobbat som sportjournalist jävligt länge där. Och det har ju min pappa också. Han jobbade nu 30 år där under 70-, 80- och 90-talet. Och säga vad man vill, men det har inte varit någon bra kvinnosyn på svenska kvällstidningar. Och hon skrev ju en krönika om att det var så här, men det var liksom gängse att även tjejerna fick höra om hororna som köpte. Så nu måste man ta, efter det här stora VM, så måste man ta, lugna ner sig och varva ner lite med en hora. Det är liksom, det är ingenting som har varit så här.
Vad var han sa, Frank Andersson? Varför åkte du till Las Vegas egentligen? Kuken ska ha sitt.
Just det. Kuken ska ha sitt. Ja, ja. Och det tyckte alla var så roligt. Fan, det är klart att Frankie ska ha lite liksom ho-pussy. Han som har kämpat nu för Sverige. Och det tycker jag har gått lite hand i hand. Har man gjort någonting som liksom en nationalsymbol, har man kämpat för Sveriges heder, då kan man fan bete sig lite hur som helst. Men det har ju inte, om man ska säga, det är där Roberto faller liksom. Paolo Roberto faller. Men jag tänkte på när jag var ute och sprang i morse här på Gotlandia där jag nu är, så hörde jag en intervju i P3. Och då intervjuade de om den här killen som har vunnit Big Brother. Sammy.
Yes.
Jag har inte följt Big Brother överhuvudtaget. Har du det?
Vi började titta på det, men jag måste säga att vi är ju då farmen freaks. Och Big Brother känns ju som att det är en annan skara människor. I farmen är det ju ändå lite så här människor som typ, ja, det är den här naturen som är rätt charmig, och det är liksom, de ska ju bo på, alltså det är inte fylla och så. Big Brother är så, jag får lite så här, jag vet inte, jag får lite ångestvibbar av Big Brother, för att allt går i stort sett ut på att de så här supas jävla mycket in i det här huset och knulla och så här. Jag får sån här tysk bordellkänsla av huset. Så det gör att jag liksom inte... Jag mår faktiskt dåligt av att titta på det. Förstår du vad jag menar? Att det är så här, ja. Det är djur och disco, det är olika sliska jävla äckliga drinkar, det är brudar med sillisar, det är så här, som en finlandsfärja typ, fast 24/7. Och det mår jag bara dåligt av att titta på. Det är inte någon natur överhuvudtaget. Det är liksom ingen som typ sover en god natt. Det är ett och annat intressant samtal, men mest är det ju bara galna människor, så det blir inte så intressant heller. Nej, jag har inte följt debatten om Sammy, att det var flera då, både programledare men framförallt de som satt i den här, vad heter det, inte juryn utan de som ska så här, sitta och tycka om dem, typ Moa Wallin är en utav dem, hon hoppade inte av, men sen var det ett gäng som hoppade av på grund utav Sammys då bakgrund.
Ja, men här så säger ju TV4 ingenting, utan de försöker ju städa undan genom att de bokade ju då en tid till honom hos tatueraren lite snabbt, så han skulle bli av då med sina hakkors.
Berätta,
alltså,
men så är den här Sammy-mannen? Han har då varit någon typ av nazist.
Men han kommer från Köping och har enligt sig själv haft en stabil uppväxt. Men har av olika anledningar då, som man säger, han fick liksom, han drack för mycket alkohol, hamnade i fel umgänge, hade skulder. Ja, men den klassiska, hade ingen framtidstro men fick komma in i gemenskapen.
Mm.
Och så är det ju med alla sökare som känner att det är ändå kört. Jag lever för dagen liksom. Och det kan ju låta jävligt romantiskt att leva för dagen. Men när man lever för dagen för att man inte har någon framtidstro, så blir det ju liksom såklart superdesperat och destruktivt liksom. Men han i alla fall sa själv då, den var liksom lite tunn den här intervjun, för att han hade liksom ingen riktig förklaring. Man hade ju hoppats att han skulle säga: jag har tagit avstånd, jag är så ledsen för det här. Men han var bara lite mer saklig, du vet. Ja, det blev så här för att jag hade ingen framtidstro, jag hade skulder. Och liksom, ja, men ungefär som att det här kan ju vem som helst hamna i. Men så tänker jag, om man ska jämföra med Paolo Gate, att han går ändå och vinner Big Brother. Han börjar då umgås med en kille inne i huset då, Daniel, som har judiskt påbrå. Och det får han reda på efter 5 dagar i huset. Och det kan ju inte låta så himla mycket nu när man pratar om 5 dagar i verkliga livet. Men det var ganska intressant det han sa. Han sa så här: 5 dagar in i Big Brother-huset, typ 2 år ute i verkligheten. Så tolkade jag det. Han sa alla konflikter, alla liksom, diskussioner, allting blir ju 1000 gånger större just för att man är inlåst på liksom obestämd tid. Och jag kan förstå det där. Det är lite som när man är på tjejhelg, som jag var förra helgen. Jag var borta 24 timmar och jag bara tänkte så här: gud, hur mycket hann vi med? 25 intressanta diskussioner, yoga, ja, men du vet, det är så här, har man en koncentrerad tid så blir allting mycket starkare. Men det är ändå lite konstigt, så sa de så här till honom: men när det har kommit fram då att du har varit nazist och högerextremist och skrivit liksom, ja, med antisemitiska liksom grejer på nätet och uttalat hit och dit, har du inte fått något hat? Nej, jag har bara fått kärlek. Alla tycker jag har varit så himla bra, att jag har tagit tag i mitt liv och att jag har ändrat inställning. Jag fick ju hjälp av TV4, de såg ju till då, köpte då att jag liksom, att de tog bort de här hakkorsen. Vi hade inte riktigt hunnit ta tag i det och sådär. Och då tänker jag lite, det här är ju väldigt, väldigt, väldigt konstigt tycker jag, och dubbelmoral, att han har under flera års tid varit nynazist och faktiskt varit liksom, vad ska jag säga, ett mänskligt avskum, får man säga så?
Mm.
Men han går in då i Big Brother-huset och berättar att det är inte så länge, jag står inte för de där åsikterna, jag mådde dåligt. Och sen blir han älskad av hela Big Brother-Sverige. Jag tycker ändå att det är liksom, jag vet inte, det är ganska... ja, ganska talande för att vi bara kastar oss in i hatet när vi kan på något sätt. När det är någon, och är det en underdog, då kan vi förlåta direkt. Det är liksom, har du varit på botten, då kan det bara gå uppåt på något sätt. Men är du på toppen, det finns liksom ingen dissonans. Jag förstår inte riktigt.
Jag håller med, men det handlar väl som sagt väldigt mycket om att den här Sammy är en småstadsgrabb, arbetarklass. Han kommer verkligen från så här... underdogsperspektivet som du själv var inne på, och sen också liksom, ja, vad ska jag säga? Ja, men det är väl det. Och att han också så här verkar vara djupt okunnig om vad det är han har befunnit sig i för typ av miljöer. Mm. Så man ser inte honom som något hot. Han liksom, vad skulle han kunna åstadkomma med sina så här hakkors liksom? Mer än att folk blir ledsna och tycker att han är en idiot liksom. Men i övrigt så har han ju ingen som helst reell makt över någon annan människa förutom över sig själv, och med den typen av tatueringar så är man ju liksom sedd som en jävla paria i resten av samhället. Man kan ju aldrig få ett jobb med den typen av tatuering på sig till exempel, och man blir ju betraktad som en galning rent ut sagt. Alltså typ som att man är sinnessjuk. Som har,
men då måste det ändå vara så att så här, klasshatet är så mycket, mycket mer utbrett och liksom på något sätt befäst i Sverige än vad vi vill låtsas om idag. Jag tycker det här ger uttryck för det. Att så här, arbetargrabbarna, de ska förlåtas, de ska få en andra chans. Jag tänker också på Camilla Läckberg liksom. Mm. Och det här med Hedda Kerr som vi har pratat om.
Mm.
Att liksom, jag menar, ska säga kultureliten eller bara journalister och liknande, de älskar ju att hata Camilla Läckberg liksom. Så mm. är det bara, det går för bra, hon är för liksom, inte skrytig, men hon liksom skriver böcker i en liten manual, hon går upp på morgonen, det är inte så här, jag håller på nu liksom,
hon är okreddig och... men det är också så här, jag tror att det handlar väldigt mycket om att om du blir vid din läst som arbetarklass, som typ Sammy, du fortsätter att bo i Köping och tjäna liksom din A-kassa och ha på dig leopard hoodie liksom och någon ful caps och ha mustasch och liksom är obildad och så. Så fort du stannar, blir vid din läst liksom, då är det okej. Okay. Men att göra klassresa som Läckberg, att liksom ta sig från att vara då någon slags hon var väl inte direkt arbetarklass, men hennes mor
som nej, hon är ändå utbildad jurist.
Ja, det är hon, men hon har ju ändå tagit sig upp och sen har hon ju ändå så här klassisk arbetarklass eller så här folklig approach liksom, att hon älskar flamingos. Det är liksom, hon gör sig aldrig, hon vill ändå vara en av folket. Hon är ju en typisk, det jag vill kalla för Amelia kvinna liksom. Jag är en helt vanlig tjej som bara så här, med hjälp. Men sen har ju hon samma approach som Paolo på det sättet att hon är väldigt självgod. Jag har fått hennes nya bok Fej, Klingar och silver. Och herregud, det är alltså en läsning i, alltså det jag vill säga om boken, den är säkert jättebra, men jag läser ju inte thrillers och deckare överhuvudtaget. Jag är väldigt svårt för det. Men jag har ändå läst nu i stort sett halva boken, och det jag saknar totalt i den här rollbeskrivningen av Fej, det är ju självkritik. Det här är ju en perfekt människa. Det är som att Camilla Läckberg, hon tar ju tillfället i akt att inte bara på sitt Instagramkonto då skryta om sitt perfekta liv, sin perfekta stjärnfamilj, sitt perfekta boende, hennes härliga poler av olika slag, hennes härliga umgänge med alla dessa fantastiska systrar och hitan och ditan. Hon är ju väldigt, håller du inte med om det, att hon är väldigt lik Paolo där? Alltså, nu har jag varit uppe och jobbat. Var ingen syltrygg. Men för henne är det liksom... Det är mycket det här skrytet. Och hon försvarar varenda jävla litet livsval hon har gjort. Och det finns ingen så här ånger eller typ så här... Fuck. Ibland är hon lite trött för då har hon råkat göra för mycket för andra människor. Så, jag orkar inte. Jag måste få stänga av nu. För nu har jag liksom varit ute på landet. Och jag är alltid den som går runt och fixar. Jag vill ju att alla ska må bra och ha det bra. Och då går det lätt över styr. Alltså du vet den... Hon är självgod, det är Paolo också. Och sen har de också gjort en enorm karriärsresa. Hon är för fan mång miljonär. Om hon inte är
helvete vad hon har kört på. Nej, men hon är ju typ så här Europas mest bästsäljande deckarförfattare. Vi kan liksom inte förstå storheten hos Camilla Läckberg, och det måste vi ge henne. Men det som jag tror att kultureliten och liksom den högsta kasten, det de föraktar och förmodligen är superavis på, det är att hon är som en jävla maskin. Hon har ett bra liv. Hon går ändå upp varje morgon. Hon skriver en jävla ny bestseller som säljer miljoner exemplar varje år. Det är liksom, hon tycker inte att det är kreddigt att säga att det tog 7 år att verka ut en bok. Hon är inte liksom... Hon är inte den som sitter på DNs kultursidor och säger så här: nu kommer covid-19... jag kan inte skriva då som Carol Joyce Oates. Hon är så här: jag går upp, jag kör min skit. Sen tänker jag så här att hon är väldigt älskad av kvinnor. Och det tror jag också beror mycket på en grej, som en spaning som jag har tänkt på. När du går upp och ner och pendlar i vikt, Då är du precis som en själv. Du är inget hot. Jag tänkte på det flera gånger när jag och mitt ex separerade och jag gick ner massor i vikt och började använda lite korta kjolar. Och man gick på en middag, helt plötsligt för att man var smal, så var man också ett mycket större hot. För det är som att vi kvinnor har skapat i vår värld att smala kvinnor är framgångsrika och sexiga. Mm. Vilket jag tror inte alls är liksom på det sättet som män känner. Det har jag i alla fall inte jag någon erfarenhet av. Så det är så här, är du smal, då är du också framgångsrik. För då är det ingenting som går till spill. Och det är inte så här att du har en dålig... Du har inte en dålig karaktär när du är smal. Och då blir du automatiskt ett hot. Så då tänker jag så här... Camilla är tjejernas tjej. Men hon är liksom för framgångsrik. Jag tänker med Hedda Kerr. Om det hade varit någon annan som hade gjort... Tagit initiativet med att sälja... Jag menar såna här tester till allmänheten. Då hade ju det uppmuntrats och hurrarop. Så som min snubbes Wear Labs gör nu. Mm. Alla välkomnar de här självtesterna. Så vi äntligen kan ta tag i det här med covid-19. Men när Camilla Läckberg gör det. Då är hon liksom... Då ska det tryckas ner. Och då är det ett hot mot demokratin. Och hon borde ta sig liksom i kragen och sko sig på det här. Men det är bara... Jag fattar inte. Det är ungefär som Anna Bok.
Fast där måste man återigen, tycker jag, så här, hon får fan skylla sig själv. Precis som att Paolo lite grann får skylla sig själv över att fallet blev så stort för honom. För att han gick ut och pratade om det på det där sättet i den där intervjun. Mm. Bad for you. Samma sak med Läckberg, när hon går ut och tar avstånd från Hedda Kerr, där hon själv är delägare. Och deras mycket. Försäljning av tester. Man bara, varför gjorde hon det? Vilken idioti. Hon bara går ut och gör någon så här bizarr grej på Instagram med någon impulshandling liksom. Där borde hon ha haft Kristina Saliba, tänker jag, vid sin sida. Som bara, nej, det kan du inte göra. Stopp och belägg, nu tänker vi till lite här hur vi ska lägga fram det här. För hade hon bara så här... lagt en replik att så här, självklart, vi har sålt tester till vården, nu är vårt mål att sälja till allmänheten och vi står för det, vi tycker det är skitviktigt att man får testa sig, för att nu har det ju visat sig att det finns massa tester men att regionerna liksom inte har fått, ja, men de lyckas ju inte liksom de lyckas ju inte testa människor i alla fall, vilket är helt galet. I Stockholm är det enda sättet för en medborgare i Stockholm att ta test för att slippa smitt sina fellow typ familjemedlemmar och ja, med andra människorna kring sig, det är att gå och fixa test själv, och det är fan inte klokt när liksom alla andra länder i hela världen, det handlar om att utöka testningen för att minska smittan, men vi här i Sverige har inte lyckats med det, och så är det bara. Och så här, ja, men då är det väl toppen om det är några företag, vi har ändå massa privatvård i Sverige som inte kan ta hand om covid-19-patienter eller avlasta den andra vården. För de har inte den kompetensen, de har inte den inriktningen på sina kliniker. Alltså, vi har ju massor med kliniker som bara står tomma, som också håller på att gå under på grund av corona. Det är liksom naivt att tro att alla så här, plastikkirurger ska kunna hoppa in och ta hand om covid-19-patienter. Det är inte så det funkar. Hon bidrog ju till sin egen
sitt eget
fall. Men jag övrigt tänker, alltså jag måste ju säga att jag är en av dem som jag älskar ju Camilla Läckberg, för att hon är precis som den här gubben som jag träffade igår, extremt osvensk och är så skrytsam och självgod och har massor med så här S i rockärmen, för hon är också extremt komplex liksom. Hon är också lite grann som min mamma, så här, kärringen mot strömmen, att så här, när alla hatar Anna Wahlgren, för hon var ju också en person som gick, och det är en mer typiskt fall tycker jag, att få se en så här, den här onda typ, alltså vad ska man säga, prototypen som finns i alla Disney-filmer, den onda äldre kvinnan, sann styvmodern. Att få se Snövit. Dem falla. Snövit. Liksom.
Och kvinnor Rapunzel, som är... Alla,
Rapunzel.
Det finns alltid den kvinnan. Den elaka mamman.
Med två olika ansikten. De är häxa och sen är de förföriskt vackra. Och de är rädda för ålderdomen, för då kommer de liksom förfalla. Och, alltså, det säger ju allt om hur man historiskt sett har sett på kvinnor. Att efter klimakteriet så är man, då blir man en häxa. Liksom. Då är man förbrukad och kan liksom typ ha sig ihjäl. Ja, typ.
Putta ner
henne. Men så var det ju väldigt mycket med Anna Wahlgren när hennes egen dotter gick ut och skrev en Felicia försvann, och Alla tog ju förstås Felicia Fälts parti i det här. Och Anna Wahlgren blev typ så här portad från Sverige. Och extremt
avskydd.
Flydde till Indien. Och så här, hon har aldrig lyckats reparera sitt varumärke. Och den trovärdighet som hon faktiskt hade innan. Det fanns ju verkligen ett för och ett efter. Men Camilla Läckberg är den enda som tar Anna Wahlgrens parti. Jag älskar henne som min egen mor. Och hon typ... Hon kallar ju då Anna Wahlgrens då yngre barn sina systrar. Senast i förrgår var hon ute och hyllade då en av Anna Wahlgrens döttrar som har då blivit hennes närmsta vänner liksom. Och jag vill inte gå in i det, för det tycker jag, alltså man får väl vara vän med vem man vill, och de här barnen har väl alltså de ska väl inte få bära hundhuvudet för vad deras morsa eventuellt har gjort eller inte. Men hon har ju också försvarat Anna Wahlgren och verkligen så här, jag tycker nog att vi ska ifrågasätta, det finns flera sidor av myntet, det finns flera berättelser om vad som har hänt i den här barndomen, typ. Alltså så här. Där hamnade jag faktiskt i en liten dispyt med henne.
Just det!
Avslöja på Messenger. Ja. Men då skrev hon till mig så här, vilket jag tycker är snyggt av henne och det hedrar henne för. I agree to disagree. Och det är också väldigt osvenskt att så här, vi kan fortsätta träffas, heja på varandra, vara på något mingel, ha riktigt trevligt, trots att vi tyckte så fundamentalt olika i den här frågan. Och trots att jag verkligen kan så här, kritisera hur hon skötte det där. Men det är få förunnat så att klara av det tycker jag. Det är väldigt snyggt. Jag gillar det.
Jag tänker också att det är så många som man... umgås med lite grann eller har umgåtts med och som är i det offentliga rummet som är så otroligt lättkränkta. Man tänker så här, men gud, hälsar inte han på mig? Det var ju typ 15 år sedan jag sa att han kanske inte var lika bra skådis som en av Sveriges bästa skådisar och liknande. Du har ju också varit med om samma sak. Att man är så här, men gud, hur länge ska vi gå omkring och vara arga? Vi rör oss in liksom ankdam där alla pratar om alla. Och det är poddar och radio och intervjuer och det är tv hit och dit. Och ändå ser vissa människor som liksom aldrig går vidare.
Mm.
Jag tycker det är en sån konstig liksom, inställning till så här, men inte kanske så får man ge sig in i leken så får man leken tåla, men lite så tycker jag. Och där tycker jag faktiskt att Camilla Läckberg är ett föredöme, till skillnad mot kanske Paolo då, som bara tycker att allt han säger och gör är rätt liksom. Men det kanske
hon har
inga skelett i garderoben. Det kanske är just det handlar om, att hon inte har... Ja, men förstår lite vad jag menar? Ja. Om man har skelett i garderoben, då måste man ju liksom köra jävligt hårt på sin linje för att det inte ska bli någon glipa eller att någon ska komma in och avslöja. Men är man bara så här, kör hårt och rakt och hit och dit, då, ja men lite som Läckberg faktiskt gör. Jag menar, mig veteligen så är hon en ganska reko person liksom, så som jag har träffat henne. Hon vill inte utge sig för att vara någonting annat, hon vill vara liksom... mer nästan arbetarklass än vad hon är på pappret. Och killarna hon väljer liksom en polis, och nu har hon en kille som håller på med kampsport. Det är liksom inga finrum här, utan alla är välkomna. Och det tycker jag man ser på hennes Instagram också. Alla är verkligen välkomna in i Camilla Läckbergs liv. Och det kan ju såklart bli påfrestande. Det har hon ju skrivit mycket om. Efter varje sommar är hon ju ett vrak.
Hon blir, kan man ju för sig känna igen sig.
Jo, absolut. Men hon är liksom mänsklig och sårbar. Och där kan man också se en stor skillnad på till exempel som Anna Bok, som är då mänsklig och sårbar, men kanske inte får någon cred överhuvudtaget, just för att hon inte är den där maskinen, utan hon... Det är väl just det där att Camilla är jävligt framgångsrik, så att hon kan liksom ta de här smällarna, för hon har cash.
Mm.
Jag tror att det handlar mycket om det.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Jag lyssnade också på en podd igår, för att vi är på Gotland här, och sen då, ja, han är inne i sitt sökande, och då när jag ska springa eller göra någonting så laddar han ner en podd till mig, och igår så springer jag iväg, så jag vet inte vad han laddar ner, men då var det en så här amerikansk så här coach som pratade om, alltså, vad ska man säga, att positive thinking, men han pratade istället om negative thinking. Och han hade jobbat med de bästa, Selena Gomez och alla sportstjärnor i USA och så här, och de blev så frustrerade, för det här med positive thinking funkade inte riktigt, så de var tvungna att vända på steken och se så här, varför påverkar liksom negative thinking oss i så extremt stor utsträckning, att när man känner så här, det är kört, då kan man liksom intala sig själv på en sån här otrolig, det påverkar en så jävla mycket. Och då sa han, om man säger någonting, liksom speak it out loud, då påverkar en 40-70 gånger så mycket mer om det är en negativ tanke än om det är en positiv tanke. Och jag tycker det där är så extremt spännande, för att det är jävligt lätt att säga. Många människor, de vill ju tömma sig hos andra människor för att bli av med sin negativa energi. Och sen kan de bara gå vidare. Det vet ju du och jag också, man har bråkat med folk. Och så tänker man så här, men gud, hur går vi vidare med det här nu? Nu kommer det vara dålig stämning i veckan. Går, och gud, vi kanske måste prata med någon. Så bara, hej, ska vi käka middag eller ska vi ses och jobba lite eller godnatt? Man bara, oj, vad händer nu? Vi har precis haft så här århundradets mest tärande bråk. Mm. Det är liksom ett system för många att de själva öser ur sig. Och jag tycker det är jävligt intressant, tankens kraften då. För han berättade en historia, för att jag har varit lite nojig senast tiden. För att min mamma gick ju bort när hon var 49.
Mm.
I livmoderkans, som skulle precis fylla 50. Och då sa Ossian så här, men du får inte hålla på att tänka så. Det är klart att du inte kommer drabbas av samma sak och sådär. Jag sa, nej, så kanske inte är. Men så tänkte jag på en historia som också har blivit lite besatt av, med Göran Tunström, som är en av Sveriges genom tiden också största författaren, gjort Juloratoriet bland annat. Och var gift med Lena Kronqvist, som är typ min stora konstnärsidol. Han dog ju i cancer. Så hans son Linus då blev ju liksom helt besatt av det där, att han också skulle drabbas av det här.
Mm.
Och då gjorde han det. Och då berättade, för att han liksom, tankens kraft, när man tänker negativt att det ska ske, så till slut så blir det liksom som en, ja men på något sätt,
självuppfyllande profetia.
Ja. Och jag tyckte det var jävligt spännande. Då berättade de om en historia, för att den här killen som man intervjuade i den här podden, hans pappa var en så här galning. Han levde liksom, var så här 40-talist, som ägnade sitt liv åt att forska inom positive and negative thinking. Och då var en historia som han hade blivit berättad när han var liten, att det var en kille som hade blivit inlåst i en sån här frysbil.
Mm.
Och han fick inte kontakt med någon, det var innan mobiltelefonernas tid, men han hade ett litet block och en penna. Och när de hittade honom då i ihjälfrusen liksom några timmar senare, så började de läsa det han hade skrivit. Och då stod det så här, jag kommer dö, det finns ingenting kvar, det här kommer gå åt helvete, jag är döende, nu höll på att frysa ihjäl. Alltså han skrev verkligen, han var väldigt negativ, han tänkte att det här finns inte en chans att jag kommer överleva. Och sen så kom de dit, så kollade de liksom termostaten, och då var det så här, 5 plus. Så det fanns liksom ingen fysisk orsak till att han skulle ha dött. Han hade liksom skrivit sig själv till döds.
Ja, jag förstår. Fan, spännande.
Så jävla spännande. Och det är allt det här med... Men de pratar om det här med placebo, positive thinking inom cancersjukdomen. Och det finns någon så här otroligt helande kraft. Och jag bara tycker att det där är så fascinerande just det. Jag har ju åkt till Gotland nu och bara... Vet, man får ett geografiskt avstånd och börjar så här... Man hinner tänka, man har inte alla barn. Tanken upptar ju liksom... Man tänker ju hela tiden, det är positivt och negativt. Och så bestämmer man sig för att man ska säga det positiva och negativa. Men det som var så himla bra också tycker jag i det här var att den här forskaren sa att... Man kan tänka de här negativa tankarna, men om man säger dem, liksom speak it out loud, det är då de får det här 40-70% liksom större styrka i att det kommer hända eller att det kommer bli negativt. Och jag fick bara en sån läxa i att det är så lätt som häromdagen skickade till Mattias. Allt är så jobbigt hit och dit. 10:55, precis innan han skulle gå och lägga sig. För han hade gjort det till middagen innan. Att man, så här, att man ska tänka på det där med att de här negativa krafterna. Fan vad det rör till liksom för en. Det vet ju du själv. Man hamnar i bitterhet, man tycker synd om sig själv. Du och jag har båda varit i de situationerna. Men tänk på Nelson Mandela och allihopa så här. Hur fan har de klarat det? De har liksom inte uttalat för sig själva att de har hamnat i en sån kritisk situation. Det är väl det som har fått dem att liksom ändå kunna må bra i såna här horribla situationer. Liksom. Jag vet inte hur du tänker. Du är ju väldigt på ett bra ställe i livet tycker jag. Tänker du något på så här negativt och positivt tänkande? Så här?
Men jag generellt har jag haft i mitt liv... låg oro och låg, jag har inte liksom generaliserad ångest eller förväntansångest eller att jag går runt och tänker att saker ska gå åt helvete och sånt där. Det har jag liksom aldrig haft. Utan jag är så här, jag brukar säga ju att jag är född glad och jag tror verkligen att det där är extremt individuellt också vad man har för typ av biologi liksom, att vissa bebisar föds liksom med en mer orosbenägen hjärna liksom, som har lättare till ångest om man nu ska gå in i liksom så här, en mer då kanske biologisk syn på människan så tror jag verkligen det. Alltså, det kan man ju se jättetydligt på djur att olika individer har större benägenhet till liksom, flykt och ångest, jag tänker på hästar då, och så andra individer som föds som är bara så här, som chill pills från början. Och det handlar ju om liksom vilka drifter som har rent nedärvts liksom starkast i vissa linjer eller vad man ska säga. Så givetvis är det så hos människan också. Då har man ju olika grejer att jobba på genom livet. Liksom. Att är man en orosbenägen människa, då måste man ju lära sig att hantera det och liksom jobba bort sin oro. Det finns ju massor med metoder och all typ av yoga och andning och sånt handlar ju extremt mycket om det. Att så här, andas bort sin oro, andas bort sin ångest eller att förlita sig på Gud. Många av våra religioner och våra liksom, religiösa uttryck handlar ju också om att hur ska jag kunna hantera liksom, livets ovisshet typ, utan att gå sönder i bitar och bara bli en stor negativ blob liksom, kring allting. Men, så jag har ju tänkt så här, men sån är jag och sån är jag född och jag är född glad. Men jag har ju under en period i mitt liv gått från att vara den här grundade, liksom grundglada, ganska vad ska man säga, bekymmerslösa människan till att bli då ett vrak. Och det var ju under min då så här, botten av medberoende slash utmattningssyndrom slash liksom... någon typ av postpartum depression liksom efter LOV. Och då var ju jag en bara extremt ångestfylld person. Alltså det tog ju sig i sådana uttryck att jag var rädd för människor, blev rädd för hundar, var extremt orosfylld kring bara att typ sätta färjan till Gotland. Jag kan tänka, jag blev väldigt aktiverad kring den där perioden för att jag håller ju en cirkel på Studieförbundet Vuxenskolan om just medberoende. Och då, under vår, det är liksom 6 kvällar, och de läser vår bok och utgår från den som studiematerial och då har jag ju läst boken. Och då läste jag liksom kapitlet om liksom att nå sin botten. Och så jag har varit, liksom funderat jävligt mycket på hur det var då. För det är lätt hänt så här 10 år senare. Att man, det är inte så att jag går runt och tänker på det. Men fan vad jag mådde dåligt. Och fan vad livet var en plåga för mig. I konstant oro. Konstanta negativa tankar. Verkligen. Och
hur tog du ur det då?
Men det som gjorde att jag tog mig ur det, det var att det på något sätt så fanns det. Dels så hade jag en sån här tanke i... Jag hade två såna här affirmationer faktiskt. Och det här är så sjukt att så här, det finns någonting friskt i en som bara ger en två affirmationer. Det är så här, det kommer att gå över. Det kommer att gå över. Du vet, det var så här, jag vaknade på morgonen och så bara vaknade man upp så bara... Shit, jag har fet jävla ångestklump i bröstet, jag vill bara gråta. Då sa jag till mig själv, det kommer att gå över. Bara för att liksom lugna den där känslan av att allt är kört liksom. Och att säga, jag kan inte ens gå upp med mina barn till dagis för jag får så här panikångest på vägen dit. Det kommer att gå över, det kommer att gå över. Sen sa jag den här larviga, efter regn kommer solsken.
Alltså det är inte så jävla banalt. Är inte det en gammal salmstrof?
Jo, men det är också så här, det kommer att gå över, efter regn kommer solsken. Och sen sa jag också så här, det är bara sorg. Alltså jag tänkte att så här, den här sjuka ångesten jag har, alltså som gör att jag är rädd för att köra bil, att åka båt till Gotland, att gå över broar. Jag hade ju så här fobier för fan.
Nej, men jag vet,
för allting.
Jag vet.
Jag var liksom helt sjuk.
Hästar, men du var också rädd för hästar.
Jo, jag blev ju jätterädd för att rida under ett år. Jag kunde inte rida. Alltså, det var liksom helt bizarrt. Och det var så här, det kommer att gå över, efter regn kommer solsken, det är bara sorg. För att kunna hantera det där. Och det var, alltså faktiskt tror jag en stor del till att det började vända. Sen var det massor med andra skäl också. Men det jag vill säga är liksom, hela min kropp var ju i, alltså, negativa tankar. Yes ma'am. Alltså du vet, jag fick ju, det var ju då jag fick hypotyreos första gången. Jag hade liksom hjärtproblem. Alltså hela jävla kroppen går ju sönder av att man psykiskt mår så där dåligt. Och sen så börjar det där göda varandra. Så att liksom, har du hjärtklappning så får du ju sjuk ångest. Har du ångest får du hjärtklappning. Till slut vet man inte vad som är vad. Och kroppen är ju bara i ett ständigt beredskapsläge för att psyket är det. Så liksom tankarna föder ångest som föder fysiska reaktioner som i sin tur föder jätteobagliga tankar. Åh, varför dunkar jag i mitt hjärta så här? Och varför känns det så här konstigt? Varför kan jag inte svälja? Varför kan jag inte liksom... Så det där är ju en extremt negativ loop. Och en annan bidragande orsak till att det gick över, det var att jag faktiskt fick förklarat för mig exakt vad som händer i hjärnan när man har ångest. Att man kopplar på amygdala, som är ju vår då så här urtidshjärna, dinosauriehjärnan, som bara har liksom överlevnadsinstinkter i stort sett. Och när man har aktiverat amygdala på det så här sättet, då upphör man ju att vara en tänkande, rationell människa. Utan man blir ju bara instinkt. Och det kan man faktiskt med olika metoder jobba bort och jobba tillbaka. Och det handlar ju väldigt mycket om att ta hand om stressbelastning. Att sova, att reducera stress och återhämtning. Liksom. Precis som vid all typ av utmattning. Men ändå sjukt jag tänker på, spännande.
Ja, men det är liksom spännande. Och jag tycker att amygdala är ju någonting som påverkar så otroligt mycket mer i vardagen än vad jag tror vi tänker på. Det är så här som beteenden i relationen, att man liksom helt plötsligt stänger av eller inte förstår varför man har en reaktion. Eller bara tänker att, ja, men som ofta när jag har bråkat mina killar, då vill jag bara gå därifrån. Men nu går jag bara. Nu är jag på väg till steppen, jag måste dra. Så jag tänker att man ska ha den största respekten för vår gammelhjärna. Men jag tror det här med stress och negativa tankar, och alltså det är ju som allt annat. Man måste ta reda på varför det sker. Och vad man kan göra åt det. Och det handlar ju mycket om så här, där handlar det ju, nu menar inte jag att du hade positive thinking, men det var ju ändå så här, du hade dina tre små, ja, men som du upprepade för dig själv, lite som mantra. Och jag tror inte man ska underskatta de här små, små grejerna som man gör. Att man så här, tänker, alltså...
Nej, det är klart att man kan göra massor. Och jag tycker också så här, att i Sverige har vi ju just nu, apropå att vi har ett väldigt enfokuserat konsensus. Och just nu så är det så här, nej, men det är fobier och det är normalt hos barn. Mellan, du vet, man bara, nej, det, jag tycker inte alls att det är normalt att man ska gå runt och ha jättehög ångest.
Jättemånga har fobier.
Ja, man bara, nej, men det finns ju kanske, är det inte så då att barns hjärnor har, okej att man kan ha olika känslighet, men om man nu är en väldigt känslig själ, ska vi inte sträva efter att den här ungen ska ha så lite ångest som möjligt då, alltså erbjuda en typ av miljö också, för att oftast så dyker ju tvångstankar och fobier upp när man hamnar i skolåldern, och det kan man ju bara säga, ja det är då det debuterar, man bara, ja men varför då? Jo, för att man utsätts för att vista sin miljö som faktiskt aktiverar amygdala. Det skriks hela tiden, det är jättestora grupper, det är massor med så här nya intryck som man inte är van vid. Du ska förhålla dig till regler som är helt annorlunda än de du har hemma och så vidare. Väldigt stora påfrestningar för liksom amygdala och vårt stresssystem. Kan man på något sätt underlätta där? Kan man göra det mjukare och smidigare? Kan man välja en typ av skola som det här känsliga barnet kanske mår bättre i? Ja, hur som helst, man kan inte bara frikoppla det tycker jag, utan kropp och själ hör samman, och negativa tankar gör det ju förstås. Jag är helt inne, jag vill höra på den här podden, skicka den till mig.
Men jag tänker också när Bobo då helt plötsligt blev rädd för eld, det var en annan, det blev instängd på den där toaletten i 10 sekunder medan jag hämtade papper, och det hände något oväntat i hans liv, och sen blev det också ganska mycket stress på hans förskola. Föreståndare innan blev sjuk och berättade inte varför. Alltså det var mycket som hände på förskolan. Det blev en stressig situation. Jag tror att det var därför han också anammade den här stressiga situationen. Det är inte så att barn helt plötsligt får ångest av ingenting. Vi måste sluta tro att det är så här, att det bara är så som det är. Och det är för att det är unga, eller det är för boys will be boys. They can... Vi måste sluta med sådana jävla slappa uttryck. Och ja... Nej, men nu är vi här, nu, det är också så här roligt, nu är jag på Gotland, nu har jag suttit och poddat, klockan är ändå så här, vad är klockan?
11:27.
Nej, men det, de kan inte göra frukost eller så här, då väntar de till jag är klar.
Okej, det är klart.
Ja, men vi ska också säga att vi har fått in massa förlossningshistorier, nu blev det inte tid för det, men i nästa avsnitt så ska vi berätta om alla de här underbara
förlossningshistorierna. Vi kommer ha tema förlossningar tycker jag.
Nästa. Ja, vi så jävla spännande. Det. Och det är... nu har det ju varit mors dag igår, men vi vill ändå... uppmana er alla där att gå in på läkarmissionen.se och köpa en säker förlossning, eller swisha 90 00 217 för en säker förlossning. Det kostar 180 kronor och då får en kvinna och ett barn ett garanterat säkert förlossningstillvägagångssätt i ett utsatt område, och det är inte mycket pengar, det är det inte.
Nej, det är det inte. Det är världens bästa gåva, oavsett om det är till mors dag som ju redan har passerat. Men framförallt födelsedagar, namnsdag, eller bara, herregud, släng in en slant. Speciellt i dessa coronatider när alla andra frågor är väldigt överskuggade, så känner jag bara så här, herregud, får inte glömma bort de andra liksom viktiga kamperna som förs runt om i världen. Så säkra förlossningar för alla. Helt klart.
Okej då. Då blir det en lång podd i vanlig ordning. Det är så mycket att säga varandra.
Ja, men det är så härligt. Fan, jag älskar att prata om det. Verkligen. Det är som att man bara så här, och jag brukar säga det till Micke ibland. Alltså han är ju en underbar människa. Jag älskar ju honom på alla sätt och vis. Men alltså han är inte så intresserad av analys. Att så här, vrida och vända på olika saker. Och så här. Han kan göra det till en viss mån. Sen blir han jättetrött på mig. Jag kan ju liksom hålla på och dissekera mänskligt beteende i timmar. Och då, de enda personerna som går igång på det lika mycket som jag, det är du och Olga. Så jag har pratat med henne här nu i 40 minuter på morgonen. Hon ska ju ha studentmottagning den 8:e.
Jag vet, jag tackar inte jag. Hon har skickat inbjudan
till
mig, inte du.
Ja, du måste, men jag fattar ju om ni är på Gotland. Men ja, alltså, ni, det är klart. Hur fan vad det skulle vara underbart om ni kom. För det kommer bli en studie, kan jag säga. En psykoanalytisk studie. Förstår att jag och Ville, som i stort sett inte har liksom träffat varandra på flera år. Vi ska nu ha en studentmottagning ihop.
Nej, men jag tänkte så här, jag såg att de hade en så här minnesföreställning för Kristina Lugn på Teater Brunnsgatan med Martina Montelius, som är då Kristina Lugns dotter. Och jag var så här, skrev till henne, jag bara, vad är det där för rolig tillställning? Hon bara, ja, det är minnesföreställning för mamma. Jag bara, Jag är på gott när jag ber om ursäkt. Tänkte jag så här, gud, vi borde liksom skriva den lilla absurda teaterstycket om den här studentmottagningen. Det är så perfekt Kristina Lundstoff, så att jag ser fram emot det så mycket. Så tänk på det.
Tänk på det och kom och sitt på första parkett och få vara med. Men alltså jag, apropå positivt tänkande, så jag kör så mycket affirmationer till den 8:e. Det kommer bli så mysigt. Det ska bli världens härligaste picknick här ute. Solen ska stråla och Ville ska stå och grilla lammracks här. Och vi allihopa ska ha det mycket, mycket trevligt. Precis lite grann som Camilla Läckbergs stjärnfamilj. Det är min, liksom, där har jag mitt affirmation, där är målet, affirmationen. Ja, eller hur?
Jag ska sitta på parkett och det är så det kommer bli. En fantastisk tillställning. Kanske kan han spela lite på gitarren också.
Det hoppas vi verkligen att han gör. Hörrnits, tack snälla för att ni lyssnar. Gå in och recensera oss. Det är så roligt att ni är så många fler, att den här podden växer vecka för vecka. Vi är jätteglada över det. Ha en underbar vecka, så hörs vi nästa måndag.
Puss och kram.
Puss.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.